Logistikpodden. Logistikpodden.
Varmt välkommen till Logistikpodden. Jag heter Per-Olof Arnäs och när vi spelar in det här så är det brittsommar. Det är oktober, mitten på oktober, och det är jätteskönt ute. Folk går omkring i t-shirt. Snart blir det sämre väder. Det har alla lovat oss. Men idag är det fint väder och mitt emot mig sitter en person som jag inte alls känner. Vi har bara haft mailkontakt innan det här mötet. Och vi sågs för 10 minuter sedan och har pratat ungefär så länge. Medan vi har fyllt på våra fina kaffekoppar som han hade med sig dessutom. Väldigt fina med hans logotyp på. Den som sitter här i mitt rum på Chalmers heter Robert Klarén. Han är vd och grundare för ett företag som heter Adimotion. Men det de nog är mest kända för är deras tjänst som heter View My Box. Välkommen hit.
Tack.
Vem är du?
Jag är en serieinnovatör som älskar att lösa problem och hitta olika lösningar för dessa problem.
Serieinnovatör?
Ja, många känner ju till serieentreprenörer och att man liksom har gjort bolag och så vidare. Men jag har ju gjort massor med stora system inom stora internationella multinationella företag. Som jag har som min historia.
Ja, och din historia, det här är ju jättespännande. För den måste vi borra lite grann i. Vi kan bara kort nämna den tjänsten ni har idag då. Den riktar sig till e-handlare. Och det är ett sätt för dem att hålla koll på vad deras grejer har för sig. Och vad de borde, vad de kanske inte har gjort som de borde ha gjort. Om jag har tolkat rätt.
Det stämmer bra. Hålla reda på alla kundorder. Se till att kunderna får sina grejer. Och se till att kunderna kan returnera och returerna kommer tillbaks. Som det är tänkt.
Och det där kommer vi att komma till. Vi kommer att prata e-handel och på en massa olika plan. Men hur började det? Var vill du börja?
Jag kan börja lite kort om min bakgrund. Jag är egentligen en industribakgrund. Jag har jobbat i ett antal stora multinationella industriföretag under många år. Men redan där på slutet av 90-talet så stötte jag på e-handel. Och då jobbar vi med sjöfarten och reservdelar till stora handelsfartyg. Och utmaningen där var två stycken saker. Dels var det ju att veta var man ska skicka godset ifrån för att det ska nå rätt hamn. Och dels var det att man måste träffa den tiden båten är i hamnen för sen kör båten vidare. Så det var liksom en rörlig mottagaradress hela tiden.
Och när man pratar reservdelar till fartyg så är det ganska stora grejer ibland.
Det kan det vara, men det kan också vara väldigt små som är kritiska men som måste komma på fartyget på något sätt.
Liksom. Men då flyger man det. Man kan ju ta sig dit före fartyget anländer om man har lite koll.
Ja, det kan man göra. Men det handlar om leveransprecision rätt mycket.
Ja, just det.
Rätt ställe på rätt tid.
Och när var detta i tiden?
Det här var slutet 90-talet, liksom 98-99.
Ja, det fanns ett internet då.
Ja, det var precis.
Men det var typ en blandning mellan text-tv och gula sidorna, fast sämre.
Så det var första gången jag stötte på liksom e-handel inom industrin. Och sen därefter så jobbade jag och drev ett stort projekt inom det här man kallar för private trading exchanges. Alltså bygga stora marknadsplatser fast helt interna då, så att säljande bolag ute i världen kan beställa saker som antingen finns på några centrallager runt om i världen eller på olika fabriker som ska tillverkas då.
En slags e-handelslösning.
Ja, det,
men den fast helt stängd då.
Ja.
För e-handel, och det tänker ju inte så många på, men industrin, det är ju så de handlar.
Ja, mycket.
Det är så man gör sina avrop, och även om man har stora tunga avrop eller stora avtal så day to day, nitty gritty, så e-handlar man. Kopplat till de här stora avtalen naturligtvis, men det är ändå så att det är elektronisk ordertriggning som gäller. Och som sagt, e-handel är bra mycket större än det vi ser som konsumenter, så kan vi väl säga.
Ja, väldigt mycket större och ställer mycket höga krav i form av leveransprecision. Att man inte tål delleverans. Man måste ha alla produkter samtidigt och det måste komma på en viss tid och det ska komma en installatör och så vidare. Så det är många komponenter som ska hänga ihop.
Vad var typiskt för just reservdelar till fartyg då? Vad var det för typ? Var det till motorn eller var det till...
Det var framförallt till separatorerna. De separerar ju bränslet innan de använder det i motorerna.
Bunkeroljan är ju inte den trevligaste soppan man kan tanka direkt.
Nej.
Den har blivit bättre, men den är fortfarande... Det kan vara allt från fast form i princip till fotogen. Som man kan köra fartyg på, ja. Men jobbade du åt företaget som sålde de här reservdelarna då?
Eller? Ja, exakt.
Ah, okay.
Det var det. Det var Alfa Laval i Tumba i Stockholm.
Ja, just det. Det är ju inget litet företag det heller.
Nej, det var en väldigt stor marknad när det gäller sjöfart.
Och du säger serieinnovatör. Innoverar du någonting där?
Ja, då byggde vi bland annat den här Private Trading Exchange, en stor plattform till Alfa Laval som man kallar för One for All idag. Som är en multiplattform då för att kunna hantera orderläggning worldwide.
Och den finns kvar?
Ja, den finns kvar, absolut.
Vad häftigt. Ändå, det är ju 20 år sedan.
Ja, det är.
Det är faktiskt, man tänker 98, det är ju nyss, men nej, det är inte det, det är 20 år sedan i år.
Ja, det är måltid.
Och när ni lyssnar på det här, då är det faktiskt 2019, så att ja, det är ett tag sedan. Men vad spännande, och hur länge var du där?
Jag var på Alfa Laval till 2004.
Och det du gjorde då, var det du som programmerade?
Nej, det gjorde jag inte, utan vi använde ju olika konsultbolag och stora industribolag som kunde bygga de här typen av lösningar. För det är ganska komplext med centralfakturering och med lagersaldo och hantering.
Men hade du jobbat med system tidigare?
Ja, det har jag gjort. Jag har liksom en databakgrund också. Så.
Har du utbildat dig eller haft en karriär innan du gick till Alfa Laval då? Där du,
jag utbildade mig innan, så att jag har utbildat mig inom dels processteknik och dels informatik, liksom, så de två grejerna.
Det är en intressant kombination. För processindustrin då, och hur man tillverkar saker, tillverkningsprocesser, är det någonting som håller på att automatiseras ganska mycket nu, så är det ju det.
Absolut.
Och det är ju datadrivet, extremt mycket datadrivet. Det är ju därför det går så fort, vi upplever att det går så fort just nu. Intressant kombo. Och hur tog du den här kombon vidare sen då efter Alfa Laval?
Ja, sen efter det så började vi jobba mer med management consulting, och så av en tillfällighet så blev det logistik, liksom väldigt mycket logistik, och vi hjälpte stora multinationella företag och få upp en bättre supply chain och få mer visualisering i vad som händer och planering och så vidare. Och i samband med det så var vi tre stycken som började se ett mönster av problemställningar, och just det att man inte har koll på sina leveranser. Det går ifrån ett lager, men sen vet man inte om mottagaren har fått sina grejer eller inte. Och det var ju ofta så till kampanjen, helgens kampanj, eller det var till någon andra viktiga event, och då var det grejerna tvungna att komma fram. Liksom. Så att då började vi undersöka marknaden. Finns det inte några produkter som håller visualiserar hela supply chainen i realtid, så man kan se vad är levererat och vad är inte levererat? Och då fanns det inte det.
Men fanns Adimotion då, ett företag?
Det bildades sedan 2009 för företaget.
Så, men dessförinnan då, var du anställd någonstans eller hade du egen låda?
Ja, då hade vi, körde vi management consulting.
Ja, just det. Du och några kompanjoner. Ja, just det. Är det samma personer som är kvar idag?
Nej, idag är det bara jag som är kvar av de två.
Och ja, så ni var ute och såg, jag pratade med konsulter tidigare, Linda Borgenstam bland annat, och fått det bekräftat att som konsult så man lär sig väldigt mycket. Man får en väldigt bred erfarenhetsbas, för man har sett många typer av industrier, många typer av företag, och man har också möjligheten att kunna generalisera då. Skulle du säga att det var det ni gjorde?
Ja, vi tog ju ett par stycken stora verksamheter. Vi jobbade bland annat med Sonys leveranser av elektronik i hela Norden och i Baltikum. Vi jobbade med Pumas leveranser av skor och tröjor och annat i Norden då. Och så tittade vi på det liksom. Men det visade sig att de hade ju samma problemställning. Oberoende vad de levererar, så har de ingen visualisering och ingen kontroll på att leveransen kom fram. Så att Stadium ringer och frågar, var är grejerna någonstans till kampanjen? Och så har de ingen koll liksom. Så att det var den problemställning vi ville lösa då liksom.
Och hur löser man den 2009?
Då börjar man att kavla upp armarna och utveckla ett eget system.
Och jag menar 2009, det är 10 år sedan nu. Det är ganska lång tid. Det har hänt ganska mycket sedan dess.
Det är bra, absolut.
På samtidigt så har det inte hänt någonting, känns det som, inom andra områden. Men vad var state of the art då? Vad var det man kunde göra? Den visionen ni hade då, kunde man realisera den med en gång? Eller ligger den längre fram i tiden eller låg?
Nej, man kunde realisera ganska mycket. Det fanns ju ett ganska rikt EDI-flöde som man kunde liksom använda datan ifrån. Och det fanns ju lagerstatusar från olika lagersystem och den här typen av aktiviteter som man kunde samla in. Så att det var väl ganska rikt. Det som var mer begränsat var väl webbteknologi och liksom hur man hanterade det. Så i visionen var ju att lägga det globalt, så att man kunde liksom använda det var man än satt. Och vi hade ju många aktörer. Vi hade ju liksom transportörerna på ena sidan och lageroperatören på en sida och avsändare på en tredje sida som satt i helt olika system och på helt olika ställen. Så man valde ganska tidigt att det här ska ligga på en webbplattform och det ska ligga globalt.
Om jag nu ska förstå vad det är för typ av data som ni aggregerar då, så är det data från transportörerna. Mm. Det är data från logistikanläggningarna, alltså lagren, terminalerna. Det är data från den som har sålt något.
Exakt.
Det vill säga, om jag säljer skor på nätet, så när jag har fått en order, en kund har tryckt beställ och betalat, då skapas en order. En transportorder egentligen. Ja. Är det då ni kommer in?
Exakt. Så att vi tar liksom tag i den här kundleveransen redan från ordertillfället, och på det sättet kan liksom hålla kunden informerad vad som händer med just deras order. Sen att det går igenom ett ordersystem, och sen så ska det bli en distributionsorder som sen går ner till ett lagersystem som sen ska plockas och packas, och sen ska det bokas en transport, och sen ska det transporteras kanske en bit, och sen ska det kanske läggas in i en last mile-process där man har en lockbox där man ska hämta det och så vidare. Och sen har man någon kund som ska hämta det. Så att det är många steg i den här kedjan som man vill visualisera och hålla koll på. Egentligen.
Och många aktörer.
Och många aktörer också.
Mm. När jag pratar om just de tre stora, jag kallar dem för den här The Three Mountain Tops in Transportation då. Digital Mountain. Det första är ju att samla in data som man behöver för att fatta beslut. Och det ska helst kunna samlas in i realtid, och det ska komma från många olika datakällor. Viss data kommer från godset, viss data kommer från personer, viss data kommer från fordon och så vidare. Nu har ni lyckats slimma ner detta för att få det hanterbart, för det där är ju väldigt, väldigt svårt. När viss data egentligen som man hade behövt finns på en whiteboard någonstans. Eller i ett arkivskåp, för att det är ett kontrakt då som styr vilka beslut man kan fatta till exempel i en situation. Det är det första. Det andra då, det är att när man väl har den här datan, då ska man ha förmågan att i realtid plocka fram ett relevant beslutsunderlag.
Exakt. Och det är ju liksom, det är liksom kärnan i det hela, att hitta det som avviker. Det mesta går ju som det ska gå, men det som avviker gäller att plocka fram det på ett relevant sätt och på ett visuellt sätt som gör att man kan fatta rätt beslut vid rätt tillfälle och inte vänta på att man reaktivt måste lösa ett problem som har uppstått. Liksom.
Ja, för där kommer man ju nämligen till den tredje svårigheten, och det är ju att våga lita på beslutsunderlaget man får. Och en före detta kollega till mig, jag har nog berättat i något tidigare avsnitt, han fick se ett väldigt tidigt tracking and tracing system på 90-talet. Tror jag, eller slutet 80-talet, början på 90-talet. Och den här speditören var jätteimponerad, var jättestolt över det här, och det är så många tusen som är inne varje dag och kollar. Och motfrågan var ju då, så ni har så många tusen kunder som inte litar på er?
Ja, det kan man säga. Nej.
Ungefär så, ja. För att då hade man inte det här tänket att det är bara avvikelserna som ska flyta upp på medvetande nivån. Allt annat ska liksom systemet ta hand om. Mm. Och det har vi vant oss vid nu när vi självskannar och när vi betalar räkningar på internet och så vidare. Att systemet tar hand om alla normala transaktioner. Det är först när det händer något som systemet flaggar upp då att här krävs uppmärksamhet. På något sätt.
Ja, både och. Man vill också se när det går bra. Man vill också ha liksom det här, man vill ha helhetsbilden av att av så här mycket vi har hanterat idag så har allt det här funkat och det här har vi kvar. Eller nu ser ut. Så jag tror man behöver ha en helhetsbild för att kunna förstå om det är mycket fel eller lite fel. Men precis som så här, man är egentligen bara intresserad av det som är fel. Men det som går bra är också viktigt att kunna ta med i processen och använda den informationen och datan positivt också.
Men då gör man det ur ett taktiskt strategiskt perspektiv. Mm. Då gör man en analys av en historisk analys där man kan visualisera hur gick det och vad hade vi för massa KPI:er, performance. Men man pratar om realtid. Att jag då ska gå in i min Postnord-app hela tiden och kolla när kom paketet. Mm. Det är ju inte särskilt vettigt användande av min tid.
Nej,
utan jag vill ju att, och det gör ju den, Postnords app är ju väldigt bra på det där. Den påminner mig till och med om jag befinner mig i närheten av mitt ombud när det finns ett paket. Då pushar den mig via min klocka och säger du har ett paket att hämta, ska du inte ta det nu? Alltså den typen av non-intrusive, systemet stör inte mig förrän det är absolut nödvändigt.
Nej, det är ju en förenkling. Det är helt klart en förenkling. Och det jag skulle säga, de flesta vill ju inte veta så mycket mer än när de kan hämta det. Sen finns det ju vissa fall man vill veta mer, men jag håller med dig. Alltså det handlar ju om att hitta det man ska fokusera på eller det man ska ta hand om. Och är man då avsändare så vill man ju absolut bara automatisera så mycket som möjligt av det som avviker också i den här processen. Liksom.
Mm. Nej, det är väldigt, väldigt intressant utveckling det här. Och ni är ju en del av den här digitaliseringsvågen då, som måste in i transport, logistik- och transportbranschen, där man kommer närmare och närmare informerade beslut fattade i realtid. Alltså datadrivet beslutsfattande. Och inte beslutsfattande baserat på gammal erfarenhet och redan gjorda planer. För de är per definition aldrig särskilt effektiva.
Nej, naturligtvis.
Ja. Så okej. Okay. Så att skulle du säga att ni levererar en tracking and tracing-tjänst? Är det det man ska kalla den?
Jag skulle säga en kundnotifiering och en proaktiv monitorering av kundleveranser. Skulle jag säga. Som att det är betydligt bredare än bara tracka. Tracking kopplas ju väldigt mycket till transporten. Men transporten är ju bara en del av kundens leverans liksom, som man vill kunna hantera. Och det som också är utöver liksom själva trackingen är ju de saker som inte händer eller de saker som avviker på något sätt eller den kommunikation. Så att vi i tjänsten här så kommunicerar man ju mellan mottagare och avsändare, och den kommunikationen vill man ju också kunna spåra eller se att du har kontaktat kundtjänst och kundtjänst har mejlat dig, så du kan gå in och kolla om det ligger i spamkorgen eller var nu mejlet är någonstans.
Så ni samlar också metadata runt själva flödet och processandet och flödet?
Absolut. All data som går att spåra på något sätt är ju intressant ur avsändarens perspektiv. Liksom.
Kopplat till ordnumret då antar jag
är nyckeln.
Ja, till allting. Men då betyder det att ni har access till väldigt många system?
Ja, väldigt många system. Så vi har en ganska stor toolbox kan man säga av att koppla på oss olika typer av tjänster. Och sen finns det då ett inbound-flöde där man kan skicka in data också, som kan vara allt ifrån en handscanner till ett VMS-system till kundens egna ordersystem, som kan då skicka in data. Och sen behandlas den här datan och kopplas ihop och förädlar då egentligen kundleveransens så att säga, själva paketet eller boxen med alla attribut runt omkring som man vill förädla leveransen med. Liksom.
Så er secret sauce, det är lite grann att ni lyckas kombinera alla dessa helt olika datakällor till ett gemensamt datasätt eller en gemensam informationsmängd kan man säga. Och sen exponerar ni det här då via ett API till exempel, eller exponerar ni det via er egen plattform? Eller båda delar kanske?
Vi gör exakt båda delar. Mm. Alla moderna system idag måste ju ha både ett gränssnitt och ett API. För det är lite olika. Kunder har lite olika behov av att hämta data. Och vissa vill då visuellt kunna se data. Och utmaningen att visuellt kunna titta på 100 000 leveranser och worldwide kräver ju en ganska avancerad visualisering som vi då har tagit fram och utvecklat för det här. Liksom. Men det finns naturligtvis API också där man hämtar data baserat på tider eller händelser som då pushas ut när det händer någonting. Så man kan prenumerera på avvikelser eller prenumerera på fel helt enkelt som man vill samla på sig. Eller prenumerera på en lyckad leverans om man vill stänga en faktura eller om man vill skicka ett tack så mycket meddelande till kunden eller en supportkontakt eller vad man nu vill göra för någonting.
Sådana mejl får jag ju då och då när jag ändrar. Är det från er de kommer då?
Det kan mycket väl vara så, ja. Men vi kör ju allting brandat med avsändaren. Så det är alltid varuägaren, e-handlaren i detta fallet som står som avsändare. Så det syns ju ingenstans. Utan tanken är ju att du ska handla hos en e-handlare. Du ska få information från en e-handlare och du ska uppleva att e-handlaren är med dig ena in till dörren egentligen. Liksom.
Så det är därför jag aldrig ser er. Jag har känt till er ganska länge beroende på att jag bevakar vad som händer liksom, lite grann i den här branschen. Då. Men jag ser inte er när jag e-handlar.
Nej, vi är ju ingen konsumentprodukt utan vi är ju en business-to-business-produkt kan man säga. Liksom. Mm. Eftersom våra huvudkunder är ju varuägare, liksom e-handlare, stora varuägare som skickar produkter. Mm.
Skulle du säga att logistik är e-handlarnas konkurrensmedel?
Idag skulle jag absolut säga det. Om man delar in e-handel i tre huvudsteg så har man ju att kunna handla någonstans med att visualisera information, det vill säga publicera data. Man har ett steg där man ska ta betalt och man har ett steg där man ska leverera data. i och med att inte man har ett skyltfönster så måste man ju skicka ut nyhetsbrev och man måste ha en webbsajt där man kan liksom visa sina produkter. Och sen när det gäller att betala, har man ingen kassa så måste man ju ha ett betalsystem som tar hand om det. Och sen sista steget, kunden tar inte med sig produkten när den går ut genom dörren utan man måste skicka produkten till kunden. Och idag skulle jag säga att visualisera saker på nätet, det kan alla göra. Betalningssystem är ganska välutvecklat så det kan alla göra också. Men just när det gäller logistik så är det ju det man betalar för också ganska mycket. Att man servicen och tjänsten att få saken på det sättet man har förväntat sig. Så jag skulle säga att idag är konkurrensen till 90% hur man kan leverera, hur man kan hålla sitt kundlöfte helt enkelt.
Mm. Ja, men det är väl också något som man tidigt insåg med e-handel att man jämförde med vanlig retail då, att din möjlighet att påverka kunden eller att umgås med din kund är extremt begränsad. Den är begränsad till när kunden är inne på din sajt och när leveransen sker. Det är i princip de två tillfällena. Och sen kan det ske kommunikation däremellan då. Alltså det här är ju väldigt, det här är en av e-handelns stora akilleshälar. Naturligtvis.
Ja, det är lite mycket radiotystnad emellan orderläggning till du har fått din produkt. Liksom. Då händer det inte så mycket. Men det är just här som vi gör en del som vi kallar för proaktiv kommunikation. Där du kan med tjänsten underhålla kunden och se till att kundförväntan verkligen uppfylls. Så skulle det bli en försening, om du meddelar kunden innan kunden vet att det är en försening, så är kunden ganska nöjd ändå. Mm. Då är det fine. Liksom.
Man vill ha hög kvalitet på informationen. Mm. Mm. Det kan jag tänka mig ännu viktigare om man är business to business än business to consumer.
Ja, och den är mycket mer intensiv. Man vill liksom veta att nu är den på väg ut idag, den är lastad för utlämning och nu har du fått den till och med. Det kan ju vara så att man som business to business, så vet man inte ens om att man har fått en leverans. Man kanske är på bygge, så man vet inte var det är levererat någonstans. Men man vet att det borde vara levererat och det är ännu viktigare med kommunikation.
Jag är ju frustrerad idag. Jag har beställt ett par glasögon och jag gick förbi butiken som är en stor kedja i måndags. Ja, de är färdiga står det, men de har ännu inte kommit hit till butiken. Okej, så råkade jag gå förbi igår. Ja, de ska komma idag står det här. Vi hör av oss så fort vi har dem i handen. Idag är det fredag eftermiddag och jag har inte hört något från dem. Men enligt dem så ska glasögonen finnas i butiken och den är på väg ner till centralstationen. Så jag kommer gå in och kolla. För jag ser alldeles för dåligt i de jag har. Man blir äldre och då måste man ha nya briller hela tiden. Så för mig är det här liksom en frustrationsmoment. De hade gärna fått överleverera information till mig.
Ja, eller bara trigga att när de väl når butiken så automatiskt så skickas det ut ett mejlarna till dig. För det är det du vill veta. När kan du hämta dem?
I det här fallet hade jag nog velat veta exakt vad de är.
Ja.
Just för att de har varit så vaga i sitt sätt att kommunicera med mig.
Den tjänsten vi levererar hanterar ju också det här med pick up in store eller click and collect som man kallar det för också. Där man liksom kan ge kunden information om var är leveransen, även om den samlevereras i någon slags mantel så kan man ändå tala om var leveransen är. Och när den väl når butiken och butiken skannar in den så kan man också ge dig den informationen som konsument. Och då är det precis som du säger, det är upp till dig om du vill titta hela tiden var den glasögonen är eller du vill ha en trigger som säger notify me när de är på det här stället för då vill jag hämta dem. Ja,
liksom. För grejen är, jag kan ha full förståelse för att de är upptagna i en butik. Jag har fått det här, tack för att du handlade hos oss, mejlet. Det kom idag. Men jag har inte fått mina glasögon än och jag har inte betalt dem än heller. Jag har bara betalt halva.
Nej.
Så att jag räknar ju kallt med att de finns där och en människa har glömt att höra av sig till mig. För att det är någon slags manuell to-do-lista så fort det kommer in en produkt då. Att då ska man höra av sig till kunden och det har de inte gjort.
Jag tror inte det. Jag tror att det är två helt särade processer som inte har någonting med varandra att göra. Utan man bara gör en bedömning att nu, tack för att du har handlat, den skickar man efter x antal dagar. Tyvärr, kan man säga.
Det kan vara, här har jag liksom massa, vad ska man säga, illusioner om hur hårt kopplat allting är. Och så, jag fick en sån här kalldusch en gång när Dells Europachef ställde sig på en konferens, detta var ett antal år sedan så det är preskriberat nu, och säger här har vi vår facility i Casablanca, här matar vi in alla ordrarna som folk har beställt på nätet. Då matar vi in det i vårt ERP-system. Men vänta lite, Dell hade ju gjort en grej av att man beställde på nätet. Det var hela deras affärsmodell byggde på att kunden matade in all information och gjorde massa val. Och sen skulle all den här informationen bara spridas ut till alla underleverantörer så att de visste att den och den dagen, den och den minuten ska just det här grafikkortet in i just den här datorn. Alltså det var den visionen vi logistiker hade. Vi tyckte det var så häftigt. Det var 90-talet. Runt millennieskiftet kanske. Och så visade en bild på att här har vi 200 marokkaner som skriver ut antagligen allt som kommer in via webbportalen och knackar in det i ERP-systemet, så det fanns ingen koppling däremellan. Och då föll liksom en stjärna lite grann, kände jag, när jag fick reda på det där. Alltså, det var inte så bra egentligen då.
Nej, jag träffade en av de här killarna också, och de beskrev också en annan problemställning, att de var så rädda att liksom släppa in internet innanför på företaget, så man hade webben och sen hade man stängt. Och sen tog man in datan och sen hade man någon...
Det var väl det som var anledningen då.
Det var en slags firewall eller hela liksom.
Ja, marokkansk firewall då. Helt otroligt. Och det var inte riktigt så man tänkte sig Dell.
Nej.
Vi har varit och besökt och det var ju imponerande liksom. Snurr på grejerna på Irland där då. Mm. Men ja. Nej, väldigt, väldigt intressant.
Men jag har inte träffat någon nu som skickar ut kundundersökningar baserat på leveransinformation. Man skickar ut det baserat på en viss klocka, en viss tid. Som så här. Och det är ju ganska vanskligt eftersom det kan ha hänt att inte kunden har fått sina grejer. Då blir ju undersökningen ganska makaber egentligen, skulle man kunna säga. Det blir väldigt undermåtlig.
PostNord gör ju det. Alltså, och det är via appen då. Mm, mm. När jag har hämtat ut paketet 5 minuter ungefär senare, eller 2, så ploppar det upp i appen. Du har precis hämtat ut ett paket. Hur var din leveransupplevelse?
Mm.
Frågar de.
Mm.
Och det triggas ju av att jag har att ombudet har lämnat ut den.
Exakt.
Så den funkar ju så.
Den är bra.
Ja, den är jättebra. Jag är jätteimpad av PostNord. Mm. Jag brukar ta dem i försvar. Folk är jätteelaka mot PostNord hela tiden. De har en gigantisk uppgift. Och,
absolut.
Det skiter sig ibland, men för det mesta så löser de uppgiften väldigt, väldigt bra, tycker jag. Och jag tror inte någon vill ta på sig den uppgiften som de har heller, under de villkoren de jobbar. Så att, jag tycker de gör väldigt bra. De ligger långt fram vad det gäller e-handel och information till kunder och sånt. Mm. Det tycker jag. Jobbar ni med dem?
Vi jobbar med PostNord, absolut. Mm. Det är väl en av de stora i Sverige och i Norden. Liksom.
Är det redan data då som jag som konsument ser i deras app när jag får statusuppdateringar?
Nej, den datan kommer ju från deras terminalsystem och från deras så här grunddata. Utan det vi visar är ju en annan tjänst som vi kallar för MyBoxes. Som är en tjänst som varuägaren och e-handlaren då använder för att informera dig. Ungefär som en Mina sidor fast i mobilen då. Där du följer din leverans. Liksom. Mm.
Ja, men då förstår jag. Så att PostNord levererar data till dem då?
Ja.
Så att den här tracking-informationen den går också till avsändaren som sen kan välja att göra grejer av den informationen. Till exempel trigga ett meddelande till mig då.
Exakt. Så att då kan du i den här tjänsten direkt kommunicera med kundtjänst. Mm. Så du behöver inte gå in på någon sida och leta upp vad kundtjänst är och välja ordernummer och ditt e-mailadress och så vidare.
Mm.
Utan du bara i appen trycker att jag vill kommunicera.
Mm.
Och så vet tjänsten av vem du är och vilket paket det gäller och vilken order det gäller och så vidare. Så det är direkt, så det är väldigt bekvämt för konsumenten att göra det direkt i tjänsten.
Just friktionslöshet är ju värt att betala för. Titta på Amazon Prime då. Nu när vi spelar in detta så har inte Amazon visat sig i Sverige. Och alla har ju spekulerat om Black Friday 2018 att innan dess ska de komma, men det verkar inte bli så. Det är mitten av oktober nu, det är en månad kvar och ingenting har liksom hänt. Det är dödstyst överallt. Så att vi vet inte när de kommer, om de ens kommer. Men vi gillar att spekulera för de är en sån enormt dominerande aktör där de finns på de marknaderna. Och där betalar folk ganska mycket pengar för att få det friktionsfritt.
Absolut. Och de är ju lite Dell idag i e-handel kan man säga. De ligger långt framme, de ger en vision som ser mycket bra ut. Sen när man verkligen synar det så är det inte säkert att det är lika friktionsfritt, men de är väldigt duktiga på att tala om hur man gör det friktionsfritt.
Ja, nej, det är många företag i ett naturligtvis. Mm. De är ju världens största arbetsgivare tror jag väl fortfarande och har en enorm ställning då på de marknader de finns där de kan ha 30-40% andel och sådär. Det förpliktigar lite grann när en sån aktör gör något och de är ju också ganska duktiga. Men gör de det ni gör? Gör de det själva?
Nej, inte vad jag kan säga i så detalj. De försöker ju bli lite bättre, men deras sätt att lösa den här problemställningen är ju att köra leveranserna själva. Och då skapa kontroll genom att själv köra runt med leveranser. Och det är ju omöjligt att göra i ett sånt land som Sverige. Att själv ligga och åka en leverans upp till Luleå med någon som har beställt någonting och så vidare. Det funkar ju inte.
Nej, jag brukar ju ondgöra mig över balansräkningar. Alltså, som sagt, deras dörr-till-dörr-filosofi bygger ju på att de har tillgång i alla fall. Om inte de äger så måste de ha tillgång till ett distributionsnätverk som når hem till dörren. Hos medborgarna, hos konsumenterna. Sverige är ett land uppbyggt med drop points. Och jag är inte riktigt säker på hur det där kommer gå ihop. Om de till exempel ska in i Sverige med våra stora avstånd och där man av nödvändighet har varit tvungen att bygga upp ett nätverk av ombud då, eftersom det är inte ekonomiskt försvarbart att köra ut hem till dörren. Titta på matkassebolagen som gör detta. De är inte lönsamma någon av dem. För det är alldeles för dyrt att hålla på med det där.
Nej, exakt. Men det, jag tror också här är ju faktiskt möjligheten att konkurrera med Amazon. Att liksom, här kan man göra en bättre upplevelse om man har mer erfarenhet av Sverige om man nu jobbar med svenska e-handel. Och på det sättet tror jag man kan verkligen konkurrera. Så är det någonstans man kan konkurrera med Amazon så är det ju i leveranserna. Liksom. Mm. När det gäller betalning kan man inte konkurrera. När det gäller pris kan man inte konkurrera. Website och marknadsföring kan man inte konkurrera. Men däremot hur upplevelsen är, hur leveransen upplevs, tror jag man kan konkurrera väldigt mycket i ett sånt här land eftersom man kan marknaden.
Men att kunna marknaden, det handlar om att ha personer i organisationen som kan marknaden. Mm. Det har Amazon råd med.
Det har de säkert. Men,
så frågan är om de kommer att sätta sig i liksom passagerarsätet om de väljer att gå in i ett land som Sverige. Mm. Eller om de helt enkelt kommer att köpa sig in. Det spekuleras ju jättemycket om det just nu. Ingen vet, eller de som vet får antagligen inte säga något, för de har skrivit på en massa avtal. Så det är väldigt spännande.
Det är intressant, men det driver ju också e-handel framåt, tycker jag. Det är liksom, här finns ju möjlighet att lära sig och bli bättre och...
Det är ju det de gör. I de marknaderna de har gått in så har ju e-handelsbranschen har ju växt. E-handeln har växt på grund av att de lyfter in det friktionsfria och det storskaliga. Och det gynnar ju hela branschen. Den blir ju, kakan blir större. Men sen tar de en väldigt stor del av den nya, mycket, mycket större kakan. Väldigt spännande. Men ni jobbar inte med Amazon?
Nej, det gör vi inte.
Vi får väl se vad som händer om de kommer hit. Men om man tänker de innovationerna som ett sånt företag för med sig in då, det här helt friktionslösa, och du som konsument uppmuntras att bara beställa, inte tänka på leveranskostnader eller konsolidering eller något sånt här. Det där kommer ju att ligga i ganska stark konflikt mot hur vi normalt väljer att jobba i Sverige med, eftersom vi har våra stora avstånd och eftersom vi har våra ganska förhållandevis dyra transporter då. Hur ser ni? Nu ser ju ni in i den här branschen från ett lite annat håll. Men hur ser svenska e-handlare på den här generella utvecklingen? Att vi går mot mer och mer friktionslöshet och också större och större krav på kanske högre frekvenser, korta leveranstider eller bättre leveransprecision.
Jag tror att det man efterfrågar allra mest, det är ju att man har rätt förväntan. Att man inte som konsument handlar någonting och sen tror man att liksom det är 2 dagars leverans. Liksom. Och så räknar man idag är det 1 dag och sen imorgon är det 2. Ja, men då borde jag få den imorgon. Liksom. Att man inte har den förväntansbilden, utan man måste ge en rätt förväntan. Och kan man ge den rätta förväntan så tror inte jag att hastighet alltid är A och O, utan det viktigaste är precisionen. Liksom. När kan jag få den exakt? Liksom. Och här jobbar vi jättemycket med att liksom kunna analysera stora datamängder för att kunna räkna ut exakt leveranstid till en specifik ort, till ett specifikt postnummer, vid en specifik ombud och så vidare.
Skulle det kunna synas redan när jag browsar i butiken?
Absolut.
Att den här produkten kommer du att kunna få på onsdag 3.
Det är målsättningen helt klart. Liksom. Så att vi har ju tagit fram ett koncept som vi kallar för CTA, Calculated Time of Arrival. Och den bygger ju då på från orderläggning till leverans, till ett ombud eller till en hemleverans och så vidare. Och på det sättet så kan vi ju ge den datan till e-handlaren och då kunna ge även konsumenten en mycket bättre förväntan som stämmer överens. Mm. Det här är vad vi performar just nu och det här är vad du kan förvänta dig att du får din leverans. Och det tror jag är viktigare än att ha en ganska mediokert 2-4 dagar som alla tolkar på sitt eget sätt. Liksom. Mm. Och som skapar en otrygghet och som också jag tror man tappar en hel del affärer. Liksom. Om det är för lång tid så tror folk på det sämsta tiden. Eller för kort tid så tror de att man överdriver. Liksom. Så att det gäller nog att hitta en liksom median. Vad är det mest optimala för e-handel och konsument?
Och sånt här går jag igång på. Nu sa du CTA, för det här är någonting vi när vi bedriver forskning, ett av våra projekt, så tittar vi mycket på just ETA-begreppet. som man tycker är bedrägligt enkelt. Estimated time of arrival. Mm. Men det är det ju aldrig. För vi tittar på vad som händer vid avvikelse just. Alltså du har en ETA för en det kan vara industriell transport. Du ska leverera kompressorer till en fabrik som bygger bilar eller någonting. Mm. Och då har du en ETA onsdag klockan 16. I den ETA:n, den kan ju vara olika hög tillförlitlighet för det första. Där har du en komplexitet då. Att det brukar vara klockan 16 på onsdagar om färgerna går som de ska och allting hinns med och vi inte missar någon avfart eller föraren inte måste ta rast på grund av bla bla bla, trafikstockning, så är det onsdag klockan 16. Men det kan ju också vara så att den här ETA:n är som Ryanair gör. De paddar ju på sin ETA så att de kommer alltid i tid. De kommer alltid före ETA:n och då får de spela sin fanfar då. The on time airline, säger de ju då. Och det beror ju på att de har lagt in en buffert i sin ETA. Så att ingen någonsin, de sänker förväntningarna helt enkelt och då blir ingen någonsin besviken. Mm. Och sen ETA:ns kvalitet, ju närmare du kommer ATA, actual time of arrival, som vi har benämnt tillfället när du faktiskt anländer. Ju närmare du kommer den, desto högre kvalitet får ju din ETA.
Absolut.
Ju närmare tiden du kommer. Mm. Och sen också, vad händer om din ETA då av någon anledning kalkyleras om och förändras upp och ner? Hur kan man, behöver man eskalera den informationen? Hur högt behöver du eskalera den i transport i beslutssystemet innan du faktiskt kan kapitalisera på den och fatta bättre beslut? Låt säga att man missar färjan till Fredrikshamn. Då har du alternativet, kör ner till Köpenhamn istället. Eller gör något annat. Om du redan 2 timmar innan du missar färjan vet att du kommer att missa färjan, då har du möjlighet att fatta helt andra beslut. Men om du står på färjeläget och precis har missat färjan, då kan du inte göra så mycket. Då får du vänta på nästa. Mm. Så att det här med ETA, det är väldigt, väldigt komplext begrepp.
Det är väldigt komplext.
Men... vi funderar på det väldigt, väldigt mycket här. Ja, det hörs kanske.
Men ETA styrs ju väldigt mycket av liksom transportören, precis som du säger. Beräknade ledtider enligt olika rutschema och så vidare. Och det kan också bygga på olika former av överenskommelser som vi pratar om, ett avtal och så vidare. Att vilket avtal har vi med den här kunden? Vi lovar leverera innan klockan 18 eller innan 16 eller vad det nu är. Så där sätter man ju också en liten buffert kan man säga. Man väljer den senare tiden än vad det blir. Det vi vill visualisera med CTA:n, det är ju egentligen hela leveransprocessen. Och då säkerställa att visa så rätt information som möjligt till alla berörda parter. Men man ska också vara medveten om att det är en beräknad tid. Utöver den här så använder man ju utlovad tid. Så man har en utlovad tid som man har sagt. Vi lovar att du får leverans inom 2 dagar.
Det är ett randvillkor.
Ja, det kan man säga. Och sen har man då ETA:n också som säger vad säger vår transportör att frakta den från A till B. Vad har de för benämning? Så genom att ha så mycket information som möjligt här och ha liksom fler begrepp så kan ju kundservice ge en bättre precision till sin kund. Ringer kunden på förmiddagen så kan de titta i systemet. När brukar vi leverera på den här adressen? Och då kan de säga till kunden, men vi brukar inte vara här från klockan 15. Så du får vänta lite till. Mm. Eller ringer de på eftermiddagen så tittar man om de brukar vara på förmiddagen. Så kan vi, ja, tyvärr, vi verkar ha missat det. Det kommer nog imorgon. Så på det sättet kan man ju rätta till förväntan och ge en rätt förväntansbild hela tiden. Och sen håller jag med dig att CTA blir ju bättre och bättre ju närmare leveranstillfället det kommer. För det finns ju mindre felkällor.
Ja, exakt. Alltså jag har så många frågor på detta. Jag vet inte hur mycket vi ska borra ner oss. Men hur mycket kan man då kapitalisera på den här kunskapen som jag antar byggs upp? Vi pratar om machine learning. Vi pratar om att systemet lär sig av sina misstag hela tiden. Precis som alla prognossystem. Det är ett prognossystem vi pratar om egentligen. Mm. Är det ju det? Man prognostiserar ankomsttider. Och jag vet ju att Apple, när de köper leveranstjänster till exempel, så vet de vilka transportföretag som är bäst på att hålla tiden på din gata. Mm. Och när du beställer en iPhone hem till dig så är det de använder där. Grannbyn kanske har ett annat transportföretag som har ett bättre track record. Alltså de mäter ju massa såna här saker. Mm. Alltså man kan, med den här kunskapen om hur den här CTA:n förhöll sig till ETA:n och se, okej, hur förutsägbara är de här? Den datan är ju värd väldigt, väldigt mycket, om man, framförallt om man vill planera på en aggregerad nivå. Alltså bestämma vem ska vi jobba med eller vad kan vi lova våra kunder? Kommer vi alltid att överträffa förväntningarna när vi skickar till den staden? Ja, då kanske vi ska sänka leveranstiden och så vidare. Mm. Jobbar ni med det?
Ja, det gör vi. Vi jobbar också med avvikelserna som då uppstår. Så att när man märker att, när systemet då märker att CTA:n säger en längre tid framåt än vad den lovade tiden är, då kan man automatiskt trigga olika former av utskick och meddela kunden att vi lovade onsdag men nu blir det tyvärr torsdag. Som dina glasögon skulle de kunna skicka och säga att det blir inte fredag utan det blir på måndag. Vi ser det enligt CTA:n.
Alltså, jag har inte fått en sån meddelande än, så att jag tror fortfarande på den mänskliga faktorn nere i butiken. De har inte hunnit med.
Vi hoppas bäst.
Det är fredag, det är säkert folk hemma, det är förkylningstider och så vidare. De har inte hunnit med.
Nej.
De ligger där och skulle egentligen kunna hämtas. Jag hoppas på det, för jag ska åka dit alldeles strax och kolla läget faktiskt. Men det här är väldigt, väldigt häftigt. Och när vi då kommer in på ett område som jag har funderat på en hel del och som det har hypats kring en hel del, och när det här publiceras så har jag faktiskt spelat in en krönika och skrivit en krönika om just det här ämnet, och det är blockchain-teknologin. För att det här är ju ett område där blockchain-teknologin verkligen har siktat in sig på proveniens, ta reda på vad någonting har varit med om, spåra historik, logga data som sen kan on demand frågas om när man behöver. Och ni måste ju vara en nyckelspelare i den typen av ekosystem. Alltså låt säga att jag blir dålig av att ha ätit en fiskpinne som jag har köpt i min mataffär. Då vill man kunna spåra den fiskpinnen tillbaka till en fiskebåt. Och man vill också sen spåra framåt igen och se, okej, var hamnar alla de andra fiskarna? I vilka produkter, i vilka fiskpinnar finns de? Och det där kräver ju ett datoriserat system. Och blockchain-teknologin, den är ju som gjord för att hantera den typen av data. Hur långt har ni sett att man har börjat tänka på det i Sverige än?
Nej, det tycker jag inte att man har sett, utan man är ju fortfarande egentligen på att kunna samla in data på ett bra sätt liksom. Och det, eller steg ett är ju att kunna skapa datan, att alla skanningar funkar och all data kan liksom flyttas in och centraliseras på något sätt. Så man är fortfarande i nästa fas, tycker jag, liksom, att det här kunna liksom samla in den här och på något sätt visa upp den. Och jag tror att när blockchain kommer till så kommer vi få ännu mer data och kunna berika informationen med, och sen så mixtra den datan eller mixa in den datan med annan extern data, tror jag blir extremt värdefullt och intressant. Så om man så här pratar CTA, så en faktor här är ju trafikproblem och båtar och sånt att säga. Där kan man ju tänka sig att lägga till faktorer. Vi tittar på att lägga till liksom yttre faktorer som väder, trafikinformation och så vidare. Och på det sättet skapa händelser som gör att CTA kan räkna om sig och baserat på dem att det här paketet har troligtvis inte passerat E6:an där den nu är stopp. Och det innebär att den inte kommer nå den här färgen. Och att man då kan lägga in ett event som gör att den räknar om tack vare det. För oftast behöver man någon händelse för att kunna göra en ny bedömning. Alltså vad blir den nya tiden? Liksom. Tystnad är ofta svårt att räkna på. Liksom.
Vad man vill är ju då göra det som Waze gör när jag är ute och kör. Waze är ju den här appen som sänder in data från alla som är ute och kör. Mm. Och också använder appen. Så att den består av mätvärden över hur fort det just nu går på E6:an. Och eftersom appen vet, eftersom ett antal användare hela tiden har den här appen igång, så vet de hur fort det går på E6:an just nu. Och om jag då behöver köra på den väglänken för att ta mig dit jag ska, så läggs det in i min ETA-kalkyl. Och den är väldigt bra. ETA-kalkylen i Waze är top notch. Den funkar för det mesta väldigt, väldigt bra. Mm. Och vad du säger här, för den är inte prediktiv. Det finns tjänster som jobbar med prediktiva och som förutser trafikstockningar som inte ännu har inträffat. Men, utan den är det ju alltid, men den är ändå väldigt bra. Och vad du säger här är att det skulle man vilja göra på sändningsnivå. Att varje sändningsnivå har en aktiv liten navigator påkopplad som snabbt kan reagera på ändrade förutsättningar. Ja, alltså på vad som händer i andra datakällor.
Den datan hade varit extremt intressant, att man kan få ner kostnaden för olika sändare, eller man kan låta en grupp paket känna igen varandra och ligga på samma bil, och sen kan är det en som kommunicerar och de andra är tysta så länge, och att man kan hitta sådana metoder. Men all data tror jag är värdefull, men det gäller ju att kunna tvätta den och visualisera den på ett sätt som man får ut något värde av det.
Liksom. All den datan, vad som är kopplat till vilket paket och sådär, det där går ju att härleda. Så länge du har en uppkoppling i bilen och du har logiskt härlett att på bilen står sändningarna A, B, C, D, E. Och i sändning A finns paket 1, 2, 3, 4, 5. Så att vill du veta var paket 3 är någonstans, så är det bara att härleda. Okej, var är bilen med det registreringsnumret? Jo, det vet vi, för den är uppkopplad. Så allt det där går ju att härleda. Men vad jag menar med att varje sån här paket ska ha en liten navigator, det är ju att det ska finnas någon form av smart algoritm som hela tiden letar efter saker som kan gå åt skogen. Och så tidigt som möjligt, gärna prediktivt, eskalerar då en förväntad störning.
Mm, mm.
Och frågan är hur högt den ska eskalera. Så den ska eskaleras till chauffören. Det är väl första ledet då. Och den kanske ska eskaleras upp till speditören, som då har gett chauffören i uppdrag att köra mellan två punkter. Den kanske ska eskaleras upp till varuägaren, som kanske måste meddela sin kund. Mm. Och då eskaleras den upp till högsta nivån. Det där är ju inte helt självklart. Vem är mottagare av den här typen av information? Det kan ju variera över tid. Och det kan variera beroende på vilken situation det är.
Absolut. Och här måste man ju skilja på mottagare, så att man inte ger alla samma information. För att ge en e-handelskonsument information om att den här kanske blir försenad, det kan ju skapa mer oro än vad det behöver. Det kanske är normalt att den ligger på en terminal ett dygn, eller det kanske är normalt att den kanske går med nästa lastbil samma natt eller något sånt där. Så att man måste sära på informationen och kunna dela rätt information till rätt mottagare i det här läget. Transportören kanske måste veta det på ett sätt, medan avsändaren på ett annat och mottagaren på tredje. Men det gäller ju att alla har informationen.
Och man behöver ju inte heller bara prata negativa störningar. Det finns ju positiva avvikelser också. Att du hann med en tidigare färja. Mm. Du kom en dag för tidigt till Rotterdam. Ska då containern stå där och vänta ett dygn? Bara för att vi hade planerat hämtning imorgon. Eller ska man, så fort man vet att man kommer att komma så mycket tidigare, att vi kan faktiskt planera om. Vi kan få ett backhaul på en transport vi inte trodde vi skulle kunna få. På grund av att någonting annat hände.
Mm, mm.
Så att störningar behöver inte bara vara negativa.
Absolut inte. En funktion som vi jobbar med kallar man för då promise delivery risk. Att det finns en risk att man inte kommer nå fram i tid. Effekten vi ser är ju att kunden blir väldigt vaksam och mottagaren i det här fallet tittar väldigt noga på sin leverans, och skulle den då inte bli försenad, så ser man oftast en mycket tidigare uthämtning.
Mm.
För det blir en positiv överraskning och man är informerad, och det gör också att man är mer angelägen om att hämta sin produkt och fullfölja köpet liksom i det här fallet.
Och den här ökade vad ska man säga, uppmärksamheten då som man ger den här risksändningen, den antar jag att den uppmärksamheten kommer man också kunna digitalisera.
Mm.
Att man ökar samplingsraten, så att säga, på hur ofta man kollar, och man ställer in mer känsliga triggers för när man ska kanske eskalera någonting då. Så att naturligtvis så ska inte människor behöva sitta och göra det där. I framtiden.
Nej, absolut. Det är ju automatiserade triggers som kommunicerar med mottagaren, och även den informationen finns då i mottagaraviseringen, att man kan se att det finns en risk för försening. Liksom.
Mm. Och om man då ska blicka lite framåt, det brukar vi alltid göra. Mm. Vart är det här segmentet, den här branschen på väg? Och vart är ni på väg?
Det som är kul med logistik tycker jag, det är ju att det är globalt. Det finns ju inga landsgränser i logistik, utan ett paket kan ju färdas var som helst, eller en pall eller vad det nu är. Och vart vi är på väg då, det är ju naturligtvis internationellt. Vi är redan internationella idag. Vi följer leveranser i över 100 länder idag redan till olika kunder då. Så vi är ju globala i form av det, men det vi tittar på och det vi vill göra, det är ju att kunna erbjuda det här liksom i andra länder i Nordeuropa, och även kunna erbjuda det ut i USA. Liksom.
USA måste ju vara the holy grail naturligtvis för e-handel. Det är ju världens största e-handelsmarknad.
Det är klart intressant. Sen verkar den betydligt enklare, för det är liksom två stora aktörer som transporterar 80% av allt godset där liksom. Så de är giganterna liksom i det här med UPS och FedEx.
Ja, just det. Och något som jag också haft uppe tidigare var ju att Amazon har ju patent på det de kallar anticipatory shipping. Och då skickar de ju grejerna innan de är beställda. Och då, det ställer ju helt andra krav. Då vill Amazon verkligen ha koll på hur många av den här produkten som är på väg till Denver nu, hur många är ännu inte sålda. Och de vet att kommer de fram till någon brytpunkt och ännu inte är sålda, då får vi problem. Så nu gäller det att kränga dem. Vi har 2 timmar på oss att kränga dem. Så ut med pushmeddelanden till de 2000 troligaste kunderna i Denver-området och erbjud dem same day delivery om de köper den här grejen idag. Annars står vi där med varor som inte kommer att kunna levereras till någon. Mm. Den typen av problem när även kunden vill jobba proaktivt och där det inte finns en beställning, som då är era, det är ju eran trigger. Mm. Antar jag. Eran trigger när ni börjar uppmärksamma något, då har det skett en beställning. Amazon, de skickar ju iväg grejer ibland som inte är beställda än, på ren spekulation.
Jag tror det är inte så långt borta för vissa servicebolag eller ja, där det är viktiga serviceartiklar att man skickar ut dem, för man vet att det är en viss förbrukning av vissa artiklar. Och sen idag är det väl mest att transportörerna inte erbjuder kanske den tjänsten att hålla i produkterna och sen släppa dem i ett visst tillfälle, utan de vill ju leverera ut, de vill ju bli av med produkten så att säga, när de kommer fram till destinationen. Men jag tror att det är inte så långt borta från en del serviceorganisationer som behöver göra detta för att minska den här downtimen liksom med produkten.
Jag tror det, och ska man koppla tillbaka till Dell, så gjorde ju de det på försäljningssidan. Om de köpte in billiga komponenter så såg de ju till att pusha ut dem i sin säljkanal, så att jag som kund fick extra mycket rabatt om man köpte det minneskortet istället för konkurrentens minneskort. För att Dell hade just nu köpt in ett stort parti eller hade bra pris just nu på den. Så att de styrde ju mitt beteende ungefär som jag antar att Amazon vill göra med sitt den här predictive shipping då. Att det är inte bara så att de väntar på att kunden ska beställa, utan de ser ju naturligtvis till att massera sin marknad så att de kan säkerställa att de här prylarna blir beställda, och de kunderna får då same day delivery och är jättenöjda med det.
Lite samma komplexitet har man ju i dropshipment-setupen, det vill säga man har inte produkten själv, utan det är en underleverantör eller en tillverkare som då skeppar produkten direkt till kunden. Liksom det har man lite samma, egentligen här skeppar man någonting utan att veta vad kunden är, men i det andra fallet så skeppar man någonting, man vet kunden men man vet inte vad som skeppas. Det är lite samma utmaning egentligen, att man ska sy ihop leveranserna.
Jag antar att ni är inne i det segmentet också. Väldigt många som väljer att dropshippa just för att det är så mycket pengar i det om man gör det rätt.
Exakt, vi har ju en marketplace setup där vi hanterar stora marknadsplatser där det just kräver att kundservice och logistik ska ha koll på alla leveranser, även om en stor andel skeppas direkt utan att passera e-handlarens lager eller utan att passera deras system överhuvudtaget.
Mm. Jag tycker det är väldigt intressant. Och hur långt tror du man kan dra machine learning, AI, inom just ert segment eller ert företag, vad ni gör?
Det är väldigt, väldigt långt tror jag. Liksom allt det här med som vi jobbar med out of route, där du kan säga att den skannas in någonstans där den inte ska skannas in, eller du har en icke-händelse som borde hända vid en viss tidpunkt, så tror jag att man kan göra väldigt mycket med machine learning och väldigt mycket AI också där. Där man kan predikta att kommer den in och blir packad vid den här tidpunkten så brukar den aldrig hinna med eller och så vidare. Mm. Så man kan predikta det innan det blir en försening, så kan man säga att det här är så sent i processen eller det verkar gå så långsamt just nu så att det kommer inte gå.
Ja, just de här icke-händelserna, att saker borde ha hänt som inte har hänt. Ofta svårt för oss människor att identifiera sådana.
Ja, men de är de roliga. Vi har väldigt många sådana icke-händelser i den här plattformen just nu som man jobbar med, som är. Det är ju de som är viktiga egentligen. När det inte händer, det är då det ofta är problem eller man måste agera på något sätt eller trigga någonting.
Ja, det är väldigt häftigt. Robert, tack så jättemycket för att du har varit med i Logistikpodden. Ja. Det har varit väldigt trevligt att ha dig här. Vi har lärt oss mycket om ETA-er och CTA-er och allt det här ATA-er idag. Är ni nyfikna på forskningen vi bedriver där, så hör av er. Som sagt, det är väldigt, väldigt roligt. Och tack du som har lyssnat. Det är som vanligt fantastiskt roligt och få höra all den feedback man får efter avsnitten. Så gå in på logistikpodden.se och se hur just du kan lämna feedback. Och glöm inte att berätta för dina kompisar om Logistikpodden. Alla gillar logistik. Vissa har bara inte fattat det än. Ha det så bra. Vi hörs.
Logistikpodden.